Välkomna till Ledarperspektiv, Nordiska motståndsrörelsens officiella podcast. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hejsan, hejsan!
Har du hunnit landa sedan Nordendagarna?
Ja, knappt skulle jag vilja säga. Nej, men jag har känner mig lite småförkyld och lite allmänt trött sådär, men det, sen om det har med Nordendagarna eller inte att göra, det vet jag inte. Men det, man ska inte gnälla, det är bara att köra på ändå.
Ja, ja, du kan ju inte vara trött nu när vi ska sända radio.
Nej, precis. Nej, men jag piggar upp
det. Det är inget bra program. Ja, men det är bra. Jag tänkte faktiskt inleda med att prata lite grann om Nordendagarna. Och ja, som säkert alla lyssnare förmodligen av ledarperspektiv känner till, så arrangerade då Nordiska motståndsrörelsen ganska nyligen ett arrangemang som vi kallar för Nordendagarna. Det är en social, kulturell tillställning med fokus på tävlingar, god mat, marknader och det här året väldigt mycket barnaktiviteter. Jag tänkte inte orda allt för mycket om det här, för att vi har redan skrivit artiklar om det på motståndsrörelsen.se och på Nordfront, och det har tagits upp i Nordic Frontier, Radio Regeringen och nu även Radio Nordfront som kör en Nordendagarna special. Och det programmet går faktiskt live när det här programmet spelas in, så jag har inte hört det ännu, men jag förmodar att de kommer att ha täckt väldigt bra när det här programmet släpps nu på onsdag. Så jag kommer inte gå in på hur trevligt det var, hur bra organiserat det var, vad vi gjorde där så mycket och så vidare, utan läs artiklarna, se filmerna och lyssna på de andra radioprogrammen. Jag vill bara belysa två saker från Nordendagarna, och det ena är, det är en ganska liten sak då, men roligt för oss, och det är att det var det största Nordendagen som vi arrangerat. Det var 200 inbetalat till slut. Och här kan vi jämföra med Nordendagarna 2018 som tidigare har varit det största arrangemanget. Där var vi 180 personer. Och det som skilde då var att då kunde vi gå ut med en offentlig inbjudan på Nordfront. Vi var lite mer hypade då som organisation, för det var en brinnande valrörelse, precis. Och det här året kunde vi inte alls gå ut med några offentliga inbjudningar på grund av coronarestriktioner. Och det var ju synd, för det var ju det vi ville göra här året. Och det fanns även sådana som stannade hemma på grund av corona eller inte fick resa in i landet. Så att trots det rekord, så applåd till oss. Och till de som kommer anordna Nordendagarna nästa år, så förväntar jag, i alla fall jag mig, att vi blir 300. Vad tror du? Är det möjligt?
Det är väl klart det är möjligt. Alltså, på sikt så ska vi ju kunna bli, titta på de tyska nationalsocialisterna. De anordnar partidagar eller någonting. På sikt ska vi ju kunna bli ett tusentals med sådana här tillställningar. Alltså. Och med vilka arrangemang det innebär, alltså vilket jobb det kommer bli för arrangörsgruppen, men det kommer vi ju inte bli över en natt, utan det kommer vi ju fortsätta växa oss in i den rollen, så att säga. Så nej, men 300 låter väl som en rimlig förhoppning till nästa år, förutsatt att de här då, som sagt, coronarestriktionerna, för vem vet, de har hållit på så länge nu att de kanske kommer bestå för alltid.
Ja, just det, ja. 300 nästa år, vad sa vi, tusentals nästa år.
Så kan du tolka det.
Ja, ja, nej, men det kör vi på. Men det som ändå var mest roligt med deltagarantalet, för det här är ju roligt såklart då, att vi blir fler och sådär, men det mest roliga, mest positiva var att det var väldigt många barn på plats. Och jag har själv varit på alla Nordendagarna. Jag har varit på några andra nationella tillställningar där de har velat haft lite fokus på familj och sådär. Och har jag inte varit där så har jag hört mig för om hur det har gått till och så vidare. Och jag har aldrig varit med om eller sett så många barn på en enda nationell tillställning som det var här. Det var alltså över 50 barn. Så applåd till oss även där. Men det som ändå är bra, och det här har vi diskuterat flera gånger i ledarperspektiv, det är att nationella får barn i betydligt högre utsträckning nu än tidigare. Och att till skillnad från tidigare, om vi talar om 10-15 år tillbaka, så stannar föräldrarna kvar inom rörelsen. Och det är väldigt bra. Och en annan sak som är positiv, som man kunde märka om man pratar med barnen på plats här till exempel, det är att väldigt många fostrar sina barn nationellt. Och att även flera av dem, och nu kanske jag pratar om de lite äldre barnen eller yngre ungdomar eller man ska säga, även har börjat bli aktiva inom kampen. Och det är ändå dit vi måste sträva. Det är liksom, det är två moment i det här. Först är det viktigt att skaffa barn, sen är det viktigt att vi fostrar våra barn också. Och det finns en rad andra positiva aspekter över här, men om man kokar ner det så var Nordendagarna ganska stort steg framåt i arbetet att bygga vår egen stam. Så ja, jag tyckte det var jättekul att det var så många barn på plats där. Och det visar jag också, tycker jag, att vår rörelse har mognat lite. Det är inte bara unga arga män i vår rörelse längre. Inte för att det är något fel i det. Men vi lyckas också få med familjer helt enkelt i rörelsen.
Mm. Ja, det är ju också en sak som är värd att tillägga, är att barnen hade väldigt roligt på Nordendagen. Det är viktigt att tillägga. De satt inte bara i ett hörn och rullade tummarna och tjatade på mamma, när ska vi åka hem liksom, utan de hade väldigt roligt tillsammans. Mm. Tror jag alla barn hade som var där faktiskt. Och det är viktigt. Och också lite grann som du pratar om här, att vi ska sträva efter att våra barn ska bli nationella. Det är ju lite tabu att säga det där, som att folk är, ja, man får inte hjärntvätta sina barn och annat. Men jag tycker inte vi behöver gå in så mycket djupare på det. Vi har ju faktiskt diskuterat Ledarperspektiv 57. Hade vi ett helt tema om nationell barnuppfostran, och där vi pratade om hur vi har uppfostrat våra barn och hur vi tänker kring de här ämnena och vad man bör sträva efter och hur man bör göra. Men för att ta det i korthet, så givetvis handlar det inte om att sitta och läsa Mein Kampf som godnattsaga för barnen och liksom hjärntvätta dem in i ett engagemang, absolut inte, utan det handlar ju bara om att låta kampen och nationalsocialismen var en naturlig del av livet och familjelivet, och att man inte skäms över den man är och sina åsikter för sina barn.
Det vore faktiskt ganska roligt om våra lyssnare faktiskt tror att vi läser Mein Kampf för våra barn.
Ja.
Ja. Nattygsbordet, där har vi ett Hitler-altare.
Precis.
Nej, jag var faktiskt lite ironisk där. Ja, nej men applåd till oss och applåd till barnen och alla föräldrar helt enkelt.
Hade vi varit en annan podd så hade vi klippt in en applåd här, men det struntar vi i eftersom att vi är ledarperspektiv där vi har fokus på det relevanta och struntar i jinglar och annat.
Mm, precis.
Ni får visualisera den applåden för er själva, eller applådera själva när ni hör det här.
Mm, precis. Vi går vidare till Lindbergs betraktelse.
Jajamän, jag bryter av som jag ibland gör. Pratar om något helt annat än din inledning. Min betraktelse kommer inte ha någonting med vare sig din introduktion eller med resten av programmet att göra alls. Men jag har ju tidigare under den här punkten, Lindbergs betraktelse, pratat om de många och långa resor man gör som aktiv nationalsocialist. Och jag sa att jag garanterat har rest bra mycket längre redan än säkert 99% av folket som dör som 100-åringar har gjort. Och jag har pratat om att även om det inte alltid är så kul att resa långt, så får man ju också uppleva och se fantastiskt mycket häftiga och roliga saker under alla de här timmarna man lägger i bilen. Och för ett par veckor sedan nu så var jag i Bergen i Norge över helgen. Och utan stopp inräknat så blev det en resa tur och retur på runt 24 timmar. Och det är nog faktiskt det längsta som jag själv har kört någon gång i mitt liv utan en avbytare och under en så kort tidsperiod som ändå en helg. Det var ju nästan bilkörning hela helgen då. Och det var ju lite smådrygt såklart, sitta i bilen så länge och allt det där. Men, när det kommer till upplevelser så kan jag ändå bara säga wow. Jag har aldrig tidigare själv varit i de delarna av Norge. Jag har mest varit runt Oslo tidigare och såklart i Nordkap då, som jag också har pratat om i ledarperspektiv under den här punkten tidigare. Men nu har jag alltså varit ner på de bitarna av Norge med, Västnorge. Och som sagt, jag kan bara säga wow, helt häpnadsväckande. Vilken helt makalös natur Norge har. Jag har såklart sett bilder på det innan och sådär och filmat allt möjligt, men det skipar inte rättvisa. Det blir inte samma sak som när man upplever och ser det själv. Det går liksom inte att fånga natur på det viset som man kan insupa det själv när man ser det med sina egna ögon och står mitt i det. Och väldigt ombytlig natur dessutom, måste jag säga. På bilsträckan där mellan Oslo till Bergen så det känns nästan lite grann som man får se hela Norden på den sträckan. Det är först en timme milsvida skogar, alla Finland eller Norrland för den delen. Sen är det en timme dansk eller skånsk platt åkermark. Sen en timme isländskt berglandskap utan några träd och växter alls nästan. Och sen då norska fjordar på det. Och nästan allt har det där lilla extra som helt enkelt får en att tappa andan när man förundras över hur mäktig naturen är och hur liten man själv är som individ i jämförelse med denna fantastiska skapelse. Och som en bonus där också då, vilken sann arisk ingenjörskonst jag fick skåda. Det är ju så enormt stora ytor i Norge som är täckta med berg, vilket gör att man har fått arbeta väldigt finurligt för att kunna bygga vägar ändå. Och det gör då att den här sträckan som jag åkte där är vägtunnlar genom bergen precis överallt. Och då pratar jag inte om någon liten viadukt liksom, utan jag pratar om kilometervis långa tunnlar som avlöser varandra. Till och med allt från smala små tunnlar där man knappt vill ha möte till stora tunnlar med rondeller inne i tunnlarna, alltså riktiga storbyggen. Och på vägen så körde jag också igenom Lärdalstunneln som med sina 24,5 kilometer faktiskt är världens längsta vägtunnel. Och lite smånervös var man faktiskt där att bilen skulle gå i sönder halvvägs. Det är rätt tråkigt då om man skulle behöva gå 12 kilometer. Om man då stannar precis i mitten så är det 12 kilometer vandring man har framför sig genom en tunnel. Ingenting att se, inget ljus. Bara tunnel, tunnel och lite tunnel till. Och det hade nog varit väldigt drygt, kan jag föreställa mig. Men ändå en ganska, alltså jag menar 2,5 mil, en lång sträcka att köra. Och bara köra där rakt igenom ett berg. Och kanske inte så många som tänker på sånt, men jag tänker just vilken ingenjörskonst detta är. Det här är ett sant storverk av vårt folk att lyckas prestera en tunnel genom ett 2,5 mil långt berg. Alltså det är knappast någonting ni skulle få se av Afrikas urinvånare. En annan intressant sak gällande det här med ingenjörskonst, eller man vill säga, är väl också lutningen de hade på vägarna. Och det tänker jag framförallt neråt. På ett ställe när vi körde nerför så använde jag faktiskt inte gaspedalen en enda gång på en rätt så bra bit över en mils sträcka. Alltså jag använde bara bromsen och kopplingen och sen skötte lutningen, hjulen och tyngdkraften resten i över en mils väg. Så riktig eco-driving. Istället för liksom att göra en brant nedförsbacke bara som tar slut, så planar man ut det så mycket så att man kan, ja, man kan rulla över en mil. Alltså, vilket var ganska intressant det också. Men allt som allt så var den här resan till Norge en fantastisk upplevelse som jag verkligen rekommenderar alla nordbor att göra någon gång i sitt liv, att köra den sträckan. Sen behöver man ju såklart inte göra det lika galet och tidseffektivt som jag då med 24 timmars bilkörning under en helg, utan man kanske mer tar lite pauser och hittar på lite mer saker och kanske sover halvvägs och sådär. Men oavsett så ger jag det som ett hett tips som semestermål faktiskt. Och det är ju någonting som man bör reflektera över och någonting vi har pratat om i ledarperspektiv förr, vet jag, och någonting som jag själv har reflekterat över. Varför har man många människor besökt Grekland och Spanien och kanske till och med Thailand, men de har inte sett Norges skönhet till exempel? Det är någonting alla borde ta in och faktiskt göra någonting åt. Dock vill jag också tillägga att det är ett ganska dyrt resmål Norge. Allt kostar mer än i Sverige. Ganska mycket mer, men ja, det får man väl ta. Och på det här temat med natur och sådär också, vi hade ju faktiskt medlemmar som var på vandring i Sarek här i somras. Och där såg det ju otroligt vackert ut på bilderna och filmen som kom därifrån. Och även där så tänker jag ju att knappast att bilderna och filmen har fångat den verkliga skönheten som finns där. Jag har inte själv varit i Sarek någon gång, ännu i varje fall, så jag kan inte jämföra. Men enligt det jag själv har fått skåda hittills i mitt liv så ska jag förarga alla svensk chauvinister just nu genom att faktiskt påstå att Norge kan nog vara världens vackraste land faktiskt. Och med det påståendet också en sista bonus här. Hur kan man som norrman inte vilja kasta sig huvudstupa in i den nationalsocialistiska kampen för att försvara det här, våra förfäders arv? Det är för mig obegripligt när man åker igenom det här och insuper den här magiska naturen. För jag menar, de av er som tror att landets skönhet, att naturen och harmonin, den kommer bevaras om globalisterna får söndra och härska utan motstånd i 100 år till och öppna Norge på vid gavel för 10, 20, 30 miljoner afrikaner, araber och andra. Eller för den delen om bara kapitalisterna får fortsätta suga ut naturen utan långsiktighet för att tillfredsställa det allt mer egocentrerade folkets materiella behov. Jag tror ni att naturen kommer bestå, att naturen kommer vara oberörd av detta, då kan jag garantera er att ni tror väldigt, väldigt, väldigt fel. Så för ert vackra land upp till kamp, norska kamrater. Och jag avslutar där med en liten hymn till Norge när jag ändå har sagt att det är världens vackraste land. Och därför vill jag bara som sista grej här på min betraktelse läsa följande vackra rader på den norsk-skånska blandning jag behärskar. För till värn om det stornorsk riket stod trofaste herdmän på vakt. Nu reiser vi en herd på ny av Vidkun Quislings män. Och här i gamle Osloby står vikingkorpset fram. Så baunerna lyser från fjället, bär och bud om den nya tid. Och baunernas lys skall fortälle om herdmän som fylkes till strid. Tack!
Mm. Vad är det där taget från?
På vikingtåg. Ja, en gammal kampsång helt enkelt som sjöngs i... På den gamla goda tiden och som ju också finns på tyska med en helt annan text då, men med samma melodi.
Mm. Men jag håller för övrigt med. Norge är världens vackraste land. Det jag själv också kommer fram till.
Ja, får vi se hur många som sagt svensk chauvinister vi förargar som bara stänger av ledarperspektiv i protest och inte hör mer nu. Men må så vara, det är en nordisk organisation.
Precis.
Som kämpar för Norden och det nordiska folket.
Jajamän. Ja. Bra. Då har vi gått igenom. Det har varit massa positivt hittills. Ska vi ta lite negativt?
Ja.
Ska jag naturligtvis göra det till något positivt i slutändan. Men du, vi går in på påståendet och du ska idag få bemöta ett påstående som är relativt vanligt både bland sådana som väljer att lämna organisationen och sådana som står vid sidan av och väljer att inte ansluta sig. Det skulle kunna liknas vid en defaitists klagan och det kan låta ungefär så här. Valresultaten var usla och vi får knappt några nya medlemmar. Samtidigt väljer in nya främlingar hela tiden och den kulturmarxistiska propagandan dundrar på i oförminskad takt. Även om jag anser att motståndsrörelsen har den bästa ideologin, visionen och arbetssättet så räcker det uppenbarligen inte till. Kampen är förlorad och således inte värd de ansträngningar, den tid och de risker som jag tar. Ja, varsågod och bemöt Lindberg.
Ja, var ska man börja någonstans här? Alltså, man blir ju oerhört trött när man hör något sånt här. Och man har ju hört det och man kommer väl höra det igen. Eller kanske inte nu när vi bemöter det här på en och samma gång för allihopa. Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt fantasilöst kan man väl också säga. Det här är ju egentligen bara någon form av upprepning av det som ormen viskar i ditt öra. Men givetvis ska jag bemöta det. Och jag tänker att jag börjar med sakfrågorna här. Och då vill jag börja med att säga samma saker som vi har sagt förut. Och en sakfråga här var ju valresultaten. Men alltså valresultaten, de var inte så värst dåliga. Precis som vi har pratat och skrivit om tidigare så åstadkom vi massvis av bra saker under valrörelsen. Men även om vi bortser från allt det omätbara som vi uppnådde så kvarstår ändå att det här var vårt första val vi någonsin ställde upp i. Och vi fick faktiskt bättre valresultat än vad Sverigedemokraterna fick första gången de ställde upp i val. Och jag menar idag är ju Sverigedemokraterna sedan valet sist landets tredje största parti. Ännu större om man tittar till opinionsundersökningar och annat just nu. Så vi gjorde alltså ett bättre val än vad landets tredje största parti gjorde när de började, när de ställde upp i sitt första val. Och på kommunalt val så fick vi, även om vi bortser från mycket troligt valfusk och trots den värsta lokala smutskastnings- och hetskampanjen i modern tid så fick vi ju faktiskt en bra bit över 200 Ludvikabors röst i kommunvalet där. Det hade räckt med cirka 100 till så hade vi haft ett mandat. Och nej, det är faktiskt inte så illa det heller under de förutsättningarna som råder. Jag säger inte att det är fantastiskt, men det är inte så illa.
Får jag bara lägga till en sak där?
Mm.
Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men över 200 som du säger. I Ludvika, de röstar på det mest extrema som finns i det här landet.
Mm.
När det dessutom finns andra alternativ som Sverigedemokraterna till exempel. Det är värt att ta in att de röstar på en superextremist, nazist, fascist organisation helt enkelt.
Ja, nej men precis, ett parti för barnätande monster, för och av barnätande monster i stort sett.
Ja.
Ja, nej men så är det. Och jag fortsätter här på det praktiska med att säga att antalet nya rekryter faktiskt inte heller är alls dåligt. Alltså jag menar, vi måste ju ändå se till, om vi fortsätter lite på det här, hur stigmatiserade vi faktiskt är i propagandabilden. Och vilket stort steg det därför är för de flesta människorna att ansluta sig till oss. Jag vet ju att jag har pratat med flertalet kamrater som har läst på Nordfront och lyssnat på våra poddar alltså i ett par, tre år innan de har tagit steget och anslutit sig. Just nu så sitter det kanske flera av er som lyssnar på detta som är där någonstans halvvägs på väg till att ansluta sig som har följt oss ett bra tag redan liksom men inte riktigt tagit klivet ännu. Och någon större medlemstillväxt. Alltså verkligen där vi kan se att nu kommer det folk. Alltså det kan vi ju inte räkna med förrän folk känner att ja, närmast att de har mer att förlora på att inte gå med oss än vad de har på att göra det. Vi växer stadigt. Vi växer sakta men säkert när det kommer till antalet medlemmar. Men sen också visst, om folk hade slutat vara defaitister och hoppa av organisationen med den anledningen, då givetvis hade vi ju varit ännu fler. Så att det blir lite motsägelsefullt att skylla på en sån sak också. Sanningen är ju dock såklart att bara de allra bästa av människor har den moral, heder, altruism och det mod som krävs för att stå pall och kämpa på oavsett vad som sker. Sen kan ju givetvis inte ens alla dessa vara 100% på topp alltid, år ut och år in. Men då skiljer sig en övermänniska från massan genom att ändå han eller hon gör vad han eller hon kan. Kanske genom en lite lägre engagemangsnivå när man inte är på topp under en kort period för att hämta nya krafter för att kunna ge hjärnet igen lite senare. För att göra lite, det är bättre och betydligt mer ärofullt än att hoppa av och inte göra något alls. Eller för den delen stå vid sidan av och aldrig ansluta sig från första början. Och rent generellt annars så kan det väl också säga som svar på påståendet att du måste ju förstå hur folk fungerar och du måste ju våga tro på vårt folks inre förmåga. Och du måste slita ha en sån övertro på våra fiender. Som du givetvis har för att du matas av deras propaganda dagligen. Det nordiska folket, de har en lång stubin. Men när den väl går av, då smäller det stort och utan några halvmesyrer. Och det måste du känna till. Det är vetskap, det är så, det är fakta. Och fienden, de upplevs kanske ha viss kontroll över kaoset just nu. Men när de väl inte har det längre så kommer det verkligen att bli kaos på alla fronter samtidigt. Sanna mina ord. Och jag förstår såklart att det är frustrerande ibland att vara den enda som ser i en hel värld full av blinda. Att vara den enda som står upp i en värld full av handlingsförlamade. Men det är inte för att det är fel att stå upp. Det är inte för att det är fel att se som inte fler gör det. Utan det är för att det kräver så mycket mer. Det kräver en annan människotyp än den degenererade krake som vårt folk hjärntvättats och mytats till att bli med genom åren. Men de kan dock förändras till det bättre igen. De kan väckas till liv. För inom vårt folk, inom de mest hjärntvättade individerna av vårt folk, så rinner fortfarande hjälteblod. Innerst inne bakom all zionistisk dimridå, under högen av materialistiska teknikprylar och långt bortom sociala medier och internetporr, så finns det i varenda en av vårt folk en krigare. Och vårt arbete, det är att locka fram den krigaren. Och det gör man inte genom att slå dank och gnälla om hur hopplöst allting är. Så tro på dig själv, tro på ditt folk, tro på kampen, det och skit din lokala defaitist. Billigt talat då får jag väl tillägga, jag menar alltså inte uppmuntra till något brott genom att säga det, men slå ner hårt på defaitism helt enkelt. Vi har inte råd med det. Så bemöter jag det.
Mm. Jag har inget att tillägga, för jag går direkt in på den ideologiska taktiska frågan, för vi ska fortsätta på temat defaitism och optimism, men också på förväntningar, generationsöverskridande kamp och plikt kontra egocentrism. Och som en fin inledning på detta, även om vi har gått igenom det förut, kan inte du Lindberg berätta hur länge du har varit aktiv i kampen?
Ja, jag har varit nationellt sinnad sedan jag var 14 år gammal och seriöst organiserad sedan jag var 16 år gammal. Så seriöst organiserad har jag varit i 21 år nu, borde det bli. Och i motståndsrörelsen har jag varit aktiv sedan hösten 2009. Så ja, allt som allt är väl ungefär någonting i den stilen, ungefär så många år du också har på nacken, Vejland.
Mm. Ja, det, man håller igång ett tag, helt enkelt. Under den där tiden då, har det ständigt gått framåt? Och om man använder en kapitalistisk måttstock, har det känner du att du allt har fått valuta för den tid och det engagemang som du lagt ner? Och även alla risker då?
Nej, givetvis inte, tänker jag direkt. Alltså, det går ju inte att mäta en ödeskamp som vår med såna här kapitalistiska eller autistiska mått kanske. Alltså man tänker, det går inte att mäta värdet av en sån kamp bara med medlemsantal eller demonstrationsdeltagare eller hur många som röstade på en. Givetvis är alla de här sakerna en av många indikationer, men det finns så många fler sätt att mäta vår framgångna. I Kristianstad stormavdelning, det är ju alltså organisationen som våra trogna lyssnare vet att jag grundade när jag var 14-15 år gammal. I den här organisationen, där var vi säkert fler medlemmar än vad motståndsrörelsen har i hela Skåne idag. Betyder det att kampen har gått bakåt sedan dess? Att Kristianstad stormavdelning var en mycket mer lyckad organisation än Nordiska motståndsrörelsen? Nej, givetvis inte. För att kvaliteten på Nordiska motståndsrörelsens medlemmar är ju så ohyggligt mycket bättre än någon tonårig halvt försupen skinnskalle som knappt kan uttala ordet nationalsocialist och än mindre förklara på ett adekvat vis vad nationalsocialismen innebär. Idag så finns vi på alla gator i alla städer och vi finns i allas tankar på allas läppar. Alla vet vem vi är. Alla förhåller sig på något vis till Nordiska motståndsrörelsen. Och vi finns ju inte bara på gatorna heller, utan vi har ju breddats och nästlat oss in och lagt en grund nästan överallt. Som ett exempel så är ju vår media totalt överlägsen något den nationella rörelsen i Norden tidigare har skådat. Och om vi går tillbaka till gatorna då, backar dit igen, klimatet där, det har ju blivit helt annorlunda till det bättre. Från att ha blivit spottade på till att ideligen få ryggdunkar och bra jobbat och donationer och annat. Och det är ju såklart också ett tecken på hur vi har växt och kommit in i folks sinne och medvetande. Vidare så kan vi också på samma vis se att vänsterrörelsen, den är ju verkligen ett skämt idag jämfört med hur den såg ut förr. Och det säger ju också en del om hur tiderna har förändrats och hur vi har varit med och skapat dessa nya, bättre tider på olika vis. Intresset för oss, vetskapen om oss är enorm. Vi är också kulturrelevanta. Och debattklimatet och det allmänna missnöjet bland folk är rejält förändrat till det positiva. Och ja, det är lätt att säga att ja, men det är för att det kommer så många invandrare. Det är för att det är så lätt att se vad invandrarna begår och så vidare. Men jag lovar er att vi har haft en betydande, kanske rent av avgörande roll i att skapa det här debattklimatet genom vår ihärdiga propaganda och kamp. Det är inte bara Sverigedemokraternas förtjänst, även om de också har hjälpt till med det, såklart. Utan tvärtom så kanske det till och med är vi som har hjälpt Sverigedemokraterna att komma in. Det kanske inte är bra att vi har lyckats med det, men det har blivit en effekt av det vi sysslar med. Och ett annat mått på vår tillväxt är ju att systemets fruktan för oss och systemets repression mot oss är större än den någonsin har varit förut. Det är knappast så att det är de som får ha sina bankkonton och Instagramkonton orörda som är de som fruktas av vårt folks fiender. Utan det är ju såklart de som det hetsas mot, de som det slås ner mot, de som det krigas mot. Alltså Nordiska motståndsrörelsen. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, detta var bara några exempel på vår tillväxt. Saker som sagt är svåra att mäta i siffror. Men som man måste se ett helhetsgrepp runt för att förstå vidden utav. Men sen då såklart med allt det här sagt så vill jag också förtydliga att jag menar inte att det bara blir bättre och bättre och går framåt varje månad. Det finns såklart gånger det går lite tillbaka eller står lite stiltje också. Men i ett 10-årsperspektiv, där kan jag helt klart säga att kurvan pekar uppåt. Och att en hel del faktiskt har hänt. Bra mycket mer än vad säkert många tror som bara tittar lite på ytan. Och allt som allt så tycker jag ändå det kan sägas att med full säkerhet att organiserade nationalsocialister, de utgör ett betydligt större hot mot systemet. Ett betydligt större hopp om räddning för vårt folk idag än vad vi gjorde för 10 år sedan.
Jo, men för 10 år sedan så var det ju väldigt mycket okvädningsord när man stod på gatan och spred budskapet väldigt mycket. Jag vill bara nämna apropå, jag vill också bara nämna ett exempel. Och det är ju från Nordendagarna, ett väldigt nyligt exempel då, där det startades ett drev för att vi hade hyrt en lokal där. Och det startades ett drev i lokalmedia. Och det visas ju, det här har vi skrivit om på Nordfront, det visas att i den här lokala Facebookgruppen för i den här kommunen, Lilla Edet, så blev vi ju försvarade, väldigt, väldigt starkt försvarade av vanligt folk som ifrågasatte varför man ska gnälla. Det här är alltså en lokal som aldrig blir uthyrd egentligen. Mm. Så varför man skulle gnälla när det finns en grupp människor som vill använda lokalen och dessutom sköter sig. Mm. Och lite inside information här så har vi även blivit försvarade på politiskt håll. Mm. Kan ju vara intressant att känna till. Och det där är ju någonting helt nytt. Alltså det, så där såg det inte ut för några år sedan helt enkelt. Utan vindarna vänder och det är vår tid som kommer.
Och framför allt så är det inte så att vindarna vänder som en naturkraft utan... Vindarna vänder ju för att vi rör oss i den riktningen så att vi får vindarna med oss.
Absolut. Ja, så det är ändå ganska positivt och det är en väldigt mycket framgångar. Men det har ju såklart inte varit bara framgångar och framgångarna kanske inte varit så stora som vi skulle önska. Så varför har det ändå kvarstått i kampen?
För att det är det rätta att göra, skulle man kunna sammanfatta det. Alltså om man ska vara ärlig mot sig själv och om man ska kunna se sina barn i ögonen utan skam. Om man ska kunna tänka på och känna stolthet för våra förfäders mödor utan att framstå som en komplett patetisk individ. Då finns det inget annat alternativ än kamp. Kamp, kamp och kamp. Att göra precis det man kan, att göra precis det man måste för att skapa förändring. För en ärbar man så är livet en kamp. Och utan att kämpa för det som är riktigt och rätt, utan att kämpa för det jag tror på, för sanningen, för en bättre morgondag, så vet jag faktiskt inte om jag skulle kunna leva med mig själv. Utan hellre ett stolt och livskraftigt liv i kamp med allt vad som hör där till av såväl problem och repression och allt vad det nu kan vara än ett bekvämt men dött så kallat liv i flykt och i skam. Som det kända citatet lyder, hellre en dag som varg än 1000 år som ett får. Det är anledningen varför jag fortsätter kämpa och kvarstår och hade gjort det även om vi bara hade haft 10 år av bakåtgång i kampen bakom oss. Men nu är det ju ändå inte så utan nu går det ju ändå framåt.
Mm. Men om du fick tala direkt då till alla de personer som har lite defaitistiska tankar just nu och de kanske har resonerat med sig själv i de banor som i påståendet. Vad skulle du säga då?
Ja, så det handlar ju bara om att när man rycker upp dig, alltså sträck på dig, rannsaka dig själv, se till ditt inre. Du är bättre, du kan mer. Vad var det som fick dig att bli nationellt sinnad för ett år sedan, för 10 år sedan, för 20 år sedan, för 50 år sedan? Vad var det som fick dig att börja tänka nationellt? Har läget förändrats? Ja, till viss del. Men har det förändrats så mycket att det liksom, det behövs inte den här kampen längre? Knappast. Det kanske har förändrats i ditt liv. Du kanske har mer att förlora nu, rent egocentriskt då, än vad du hade när du gick med i kampen eller började tänka nationellt. Men å andra sidan, egentligen, vad spelar det för roll? Innerst inne så, du är ju inte en egocentrisk människa, för då hade du inte börjat tänka nationellt från första början och framförallt inte börjat kämpa nationellt, utan du har ju genom din kamp bevisat att du är en storslagen altruist. Du är en häpnadsväckande del av det ariska folket. Och allt materiellt du håller kärt, det kan ju ändå vara borta imorgon genom att världsekonomin kraschar. Kanske rent av som en följd av corona som vi är inne i just nu har varit ett bra tag. Men du kan bli av med jobbet, du kan bli av med huset, du kan bli av med den fina bilen och den nya telefonen och allt det här. Även utan att du är en del av kampen. Och om så skulle ske, vad har du då levt för överhuvudtaget? Då sitter du ju där i skam för att du inte har gjort någonting. Och utan att du har någonting i alla fall. Hellre då att man har stått upp stark så att man kan vara stolt över sig själv vad som än sker med det förgängliga i livet. Materiella ting de kommer och går, men med vårt folk är det inte samma sak. Vårt folk antingen består det eller försvinner det. Och försvinner det så är det för evigt och oåterkalleligt. Och jag menar på att du föddes ju med ett enormt privilegium. Du föddes med privilegiet att tillhöra det nordiska folket. Men med det privilegiet så följer också en plikt. Samma plikt som våra förfäder haft i generation efter generation. Och det är att kämpa för att det här privilegiet ska bestå. Att också dina barn och deras barn och deras barn ska få födas med det nordiska privilegiet. Så, som sagt, tryck upp dig. Sluta gnälla. Det är inte synd om dig. Sluta deppa. Det blir inte bättre eller sämre än vad du själv gör det ändå. Så du tror inte på segern. Nej, alltså en sak är i varje fall säker. Det är att det aldrig kommer finnas någon seger utan kamp. Så var trogen äran, var trogen dina förfäder, var trogen dina barnbarn och kämpa för bövelen.
Absolut. Och jag tror definitivt att vi kan segra, och det här har jag faktiskt analyserat noga för mig själv. Men en annan drivkraft är ju också för mig plikten. Man vill ju kunna se sig själv i spegeln. Och man vill kunna se, nu har jag ju barn. Nu vill jag kunna se mina barn i ögonen. För att det är de som kommer växa upp i det här förfallet. I det här skitsamhället. Och de kommer utsättas för det ena och det andra om inte vi börjar försöka förändra samhället helt enkelt.
Och organisera oss själva för att kunna skydda oss själva också för den delen. I händelse av sämre tider.
Absolut, absolut. Och det är ju så, man lägger ner mycket tid på kampen. Och det är väl, om man tänker rent egocentriskt. Visst, jag hade också kunnat gått och titta på fotboll eller någonting. Det hade säkert varit kul. Titta på Idol eller jag vet inte vad vanligt folk gör. Men göra massa saker som Nu säger jag inte att det där är meningslöst, men det blir meningslöst om man lägger hela sitt liv på det. Då blir det meningslöst. Det skulle jag också kunna ha gjort var och varenda dag. Men om man ställer det enkla, ytliga nöjen och materiella ting mot den ödesmättade, otroligt viktiga kamp som vi för. Och vad den kan leda till om när vi segrar. Så är valet ganska enkelt tycker jag.
Jo, du kan kolla på fotboll efter segerdagen istället.
Precis, då kan bli en riktig fotbollssupporter.
Ja.
Okej, men blir du själv aldrig modfälld?
Alltså givetvis så blir jag det till en viss grad. Jag är inte heller mer än människa. Ibland så är det givetvis roligare i kampen och ibland så är det lite mindre roligt. Ibland så rullar framgång efter framgång in och ibland så i korta perioder i varje fall så tycks det mest vara problem ibland. Och jag menar ibland så rent privat så klaffar ju livspusslet perfekt med kampen och andra gånger så är det komplett omöjligt att få det att gå ihop. Men jag tror att en viktig del i hela diskussionen runt defaitism det är att förstå att just är så här och att det är så här för alla. De tuffare tiderna, de härdar man ut av ren pliktkänsla, de kommer och går. Och det gör de för alla. Men man ser till att härda ut dem ändå. För de härligare tiderna, tiderna när det är riktigt kul, när det går riktigt, riktigt bra. Då lever man ju och frodas. Då samlar man ju på sig energi och framtidstro och hopp nog att liksom som ett lager som man kan ta ifrån under de här lite tuffare tiderna. Och det är ju inget konstigt att man känner sig lite cynisk eller lite trött ibland. Men ja, nej, men då får man väl varva ner lite grann. Men med hela tiden då med vetskap om att det kommer snart kännas bättre igen. Och givetvis kämpar man på oavsett vad. Som jag sa tidigare, för att det finns inget annat. Allt annat är av ren värdelös betydelse jämfört med vår kamp som också du var inne på. Så det är bara att harva på. Men ja, givetvis går det upp och det går ner och det går upp igen. Och det är bara att kämpa på. Jag säger detta för de eventuellt lite nyare människorna i kampen som inte har varit med lika länge som du eller jag som kanske bara har levt på rosa målen så länge att det är jätteroligt när man precis kommer med i kampen och man får träffa en massa nytt folk och man får vara med om en massa häftiga upplevelser. Folk som kanske är inne i sin första sån här lilla svacka nu, alltså det är inget konstigt, det är inget onormalt, det är så för alla. Men det är bara att rida ut det så kommer det snart bli riktigt kul och kännas riktigt bra igen.
Mm. Men om man är lite inne i perioder där man är defaitistisk eller motfälld eller, och sådär, bör man hålla det inom sig och gå igenom det ensam för att inte belasta andra eller svärta ner sin image eller sådär? Eller bör man ta upp det med hela gruppen så att de kan peppa en? Eller hur bör man handskas med det?
Ja, alltså inget dera eller ett mellanting tror jag väl är det bästa. Det värsta man kan göra om man är i en sån här svacka, det är givetvis att man sprider negativitet och defaitism till sina kamrater. Att man sprider det här giftet som ändå defaitism är. Här har man ju ändå en moraliskt ansvar för gruppen att liksom försöka hålla skenet uppe så mycket som möjligt man kan i alla lägen. Nu är det ju bättre att hålla käften om man ändå bara ska spotta ur sig någonting negativt. Det är inte det samma sak som att man kommer med konstruktiv kritik och så vidare. Utan nu menar jag ren negativitet. Bara för att man ska vara negativ. Som inte fyller något syfte alls. Den håller man inom sig för sig själv. Men samtidigt så är inte det här heller någonting som jag tycker att man ska behöva härda sig igenom helt ensam. Utan ta upp det med din närmsta chef om du är organiserad i motståndsrörelsen. Eller ta upp det med en god kamrat som du har känt länge. Det är inget konstigt alls att man går igenom en sån här period någon gång ibland. Och är de bra kamrater eller bra chefer så kommer de ju förstå dig och även hjälpa till och peppa dig och hjälpa till och dra dig ur den här perioden in till en mer positiv spiral igen. Och sen kan det ju också vara så att du kanske behöver ha nya arbetsuppgifter. Kanske behöver du rent av fokusera lite på dig själv ett tag. Lägga lite mer tid än vad du gör i vanliga fall på att träna eller umgås med familjen eller läsa böcker eller vad det nu kan vara. För att samla energi helt enkelt och återge dig in i kampen med full kraft snart igen. Men jag tror också att det är viktigt att man inte passiviseras helt. Att man inte försvinner helt bort. Det tror jag bara gör det ännu värre. Utan delta i kampen trots att det inte är det roligaste du vet för tillfället. För det kommer snabbare att få dig på fötter igen än om du bara helt passivt försöker rida ut det. Men om du är en sån här människa som lägger all din vakna tid på kampen så kanske under en sån här period så behöver du lite tid att lägga på någonting annat också. Och är du nu den här då kamraten eller chefen som blir anförtrodd med det här gnället, då säger det givetvis sig självt att det är ju din plikt att vara ett positivt stöd. Och detta även om du så själv, du själv som hör det här också samtidigt skulle vara inne i en lite tuff period. Då är det egentligen bara att fake it till you make it som de säger. Alltså det är bara att sprida all positivitet du bara kan. Defaitism måste alltid bekämpas hårt och det måste kväsas i sin linda. Det är väldigt farligt att tillåta negativa gliringar, negativitet och så vidare, utan det måste man direkt vara på och bekämpa. Och det är oavsett om man är chef över gruppen eller man bara är en kamrat som får höra den här defaitismen. Det måste krossas. Och man krossar inte det här genom att klanka ner på det, genom att skälla ut personen som kommer med det, utan genom motsatsen, genom att man bemöter det med optimism, att man bemöter det med framtidstro tillräckligt högt, tillräckligt hårt för att totalt svepa åt sidan det här pessimistiska gnället. Lyft fram positiva saker, för det finns alltid positiva saker att hitta även så i de mörkaste tider. Skratta åt gamla anekdoter, prata om gemensamma minnen, kampminnen. Sätt upp realiserbara mål och blicka framåt. Sprid positivitet och optimism.
Ja, det finns ju även sådana som har kanske varit med ett tag och efter ett tag så känner de att nu har jag gjort mitt och jag måste fokusera på annat nu. Personer som har blivit, kanske blivit äldre eller blivit mödrar till exempel. Vad har du något att säga till de här personerna?
Ja, alltså man, som jag var inne på tidigare, man både föds och dör med plikten att kämpa för sitt folk. Engagemanget i kampen är livslångt. Det här engagemanget, det finns i ditt blod. Plikten, den försvinner inte bara för att man har varit aktiv ett antal år eller för att man har blivit förälder eller vad det nu kan bli. Om alla skulle tänka som här, så här, om alla ska sluta kämpa efter ett visst antal år eller efter de har fått ett visst antal barn eller vad det nu kan vara, då kommer vi ju aldrig komma någonstans i längden. Och då är ju också precis allt du har gjort under dina aktiva år totalt bortkastat. De nya rekryterna som kommer in, de behöver ju föredömen, de behöver människor med erfarenhet, människor de känner igen, människor de kan anknyta till. Och de unga som kommer in, de behöver se att det inte bara finns ungdomar utan det finns äldre med, det finns barn med, det finns hela familjer med. Ja, det är väl inte bara de unga som kommer in utan alla som kommer in behöver se det där. Men däremot så är det givetvis helt naturligt att man byter arbetsuppgifter i kampen med tiden. Personligen, till exempel, jag tycker det är riktigt trevligt att bara gå ut en runda och dela flygblad i postlådor eller bedriva någon annan form av basaktivism. Jag tycker det är riktigt roligt att stå på gatan och delta på sådana aktiviteter. Men visst, sen är det ju också så att det är ju väldigt sällan jag har tid och möjlighet att göra det här. Jag gör ju otroligt mycket annat för kampen på regelbunden basis. Och det ligger väl lite där i att det är därför jag också tycker det är väldigt roligt kanske. För jag menar, om man bara affischerar, låt säga. Om man vecka ut och vecka in i flera år affischerar och affischerar och affischerar. Man gör aldrig någonting annat. Så givetvis kommer det bli uttjatat i längden. Självklart. Men prata då istället med din chef om saken. Det finns garanterat fler arbetsuppgifter att utföra i kampen än vad vi ens har medlemmar. Och med lite kreativt och utanför boxen tänkt så finns det säkert ytterligare lika många arbetsuppgifter till som kan hittas och som skulle faktiskt gynna kampen framåt. Och många av de här sakerna som skulle kunna göras skulle säkert också gynna kampen mer än om du fortsatte att bara affischera och affischera och affischera. Och efter ett tag med en annan arbetsuppgift så då kommer du säkert se fram emot att affischera igen. Det tror jag. Då kommer du tycka det är roligt igen när du har varit ifrån det ett tag. Är du med oss så är du en fantastisk människa. Du är en alldeles för bra människa för att bara bli en medelmåtta som lever något Svensson-liv. Alltså din livsgärning är ju fantastisk. Det arbete du har lagt ner är alldeles för enastående för att bara kasta bort genom att kliva tillbaka, genom att kliva bort från kampen. Och tänk på dina kamrater. De här fantastiska männen och kvinnorna vid din sida. Ju mindre du gör, desto mer ökar bördan för dem. Bara det borde vara ett argument gott nog för att hålla fast och hitta något du kan hjälpa till med i varje fall. Gör inte du det så får någon annan göra det.
Ja, det här argumentet att man har gjort sitt, det kanske jag skulle kunna köpt lite för 10 år sedan. Så som organisationen såg ut då. För då var det då, det kunde definitivt se ut som så att man var flygbladsutdelare. Och som bara gjorde de där sakerna, flygblad, affischer i 5-6 år, och till slut så vill man ju kanske bort från det. Men vi är en helt annan organisation nu, där man, när man verkligen har tröttnat på det där, då är det klart att då ska man inte gå ur organisationen, då ska man hitta en annan arbetsuppgift. Och det ställer också en del krav på våra chefer att faktiskt guida dem in i andra verksamheter inom organisationen. Och där tycker jag att vi också att vi blivit faktiskt väldigt bra på det.
Vi har mer arbete kvar, men vi har absolut blivit bättre.
Mm. Jajamän. Mycket av det vi tagit upp än så länge har ju handlat om heder och plikt. Jag har ju ställt frågan i tidigare avsnitt och jag besvarar den för egen del faktiskt. Men jag gör det igen. Till dig då, tror du på segern?
Ja, jag tror på nationalsocialistisk seger för vårt folk av hela mitt hjärta. Jag är till och med mer övertygad om segern idag än vad jag var för 20 år sedan eller för 10 år sedan. Och jag struntar i hur många röster vi får eller hur många personer vi får i våra demonstrationståg eller... Alltså, jag struntar ju inte i det. Jag önskar ju att vi når valframgångar och jag önskar ju att vi kan arrangera gigantiska demonstrationer och att alla ska våga sluta upp. Men vad jag menar är att jag vet om att vi kommer segra oavsett vilka framgångar eller brist på framgångar som skedde igår eller idag. Vi kommer segra och vi måste segra. Det finns inget annat. Det är vinna eller försvinna som gäller i den här kampen. Och hur kan jag med någon som helst självbevarelsedrift och överlevnadsinstinkt då tro på att nej, men vi kommer att försvinna? Det går inte. Så länge vi inte tillåter det så kommer det inte ske. Och jag tänker då aldrig tillåta det. Jag tänker inte tillåta någonting annat än seger. Och det finns inga kompromisser i den frågan. Med tro på morgondagen kan vi också erövra morgondagen. Och det är oavsett vad som hände eller inte hände idag eller igår. Det enda i hela världen som kan få oss att förlora, det är om du slutar tro. Om du slutar kämpa. Men det vet jag att du inte kommer göra. Jag tror på dig. Tillsammans kan vi klara allt och tillsammans kommer vi att segra. Titta på vårt folk under historiens gång. Titta på våra bragdor, våra upptäckter. Titta på skönheten i den ariska kvinnan. Och jämför oss, jämför det här med andra folk i världen. Ska det då vara vår ras som förlorar? Nej, givetvis inte. Det vore ett hån mot naturen. Det vore ett hån mot hela mänskligheten om vårt folk gick under. Det finns bara seger genom kamp till seger.
Man kan ju även se på hur världen ser ut, att det går åt vårt håll. Ganska drastiskt vill jag faktiskt hävda. Och jag har ju faktiskt varit med ett tag och jag vet att för 15-20 år sedan då fanns det inga Putin, det fanns inga Trump, inga Orbans. Den typen av politiker fanns inte. Och nu menar jag självklart inte att de är någon form av räddare. Några messias. Men det är ju så de uppfattas av de folket som stödjer dem i de här länderna.
Mm.
De lägger ju sitt stöd på sin tilltro på de här människorna. För att de tror att det här är människorna som ska rädda vårt folk. Som ska rädda vår ras. Så är det definitivt i fallet Trump till exempel. Och att sådana människor kommer till makten. Och vi kan räkna upp Polen och Bolsonaro och ett gäng andra människor. Det visar ju. De kan ju fungera som värdemätare helt enkelt. Och de visar ju vart de här berömda, beryktade vindarna vänder helt enkelt.
Och lokalt kan vi ju då, som jag var inne på tidigare också, prata om Sverigedemokraternas framgångar. För det är ju precis samma sak. Jimmie Åkesson är ju heller absolut knappast vårt folks räddare på något vis. Men precis på samma sätt som du säger om Trump. Folk i Sverige stödjer ju Jimmie Åkesson för att de tror att han är.
Ja, och för 15-20 år sedan så var Sverigedemokraterna en omöjlighet i Sverige.
Mm.
Folk skrattade åt den tanken att de skulle sitta i riksdagen eller till och med kanske vara, som de är nu, andra största parti i olika mätningar och sådär.
Mm.
Så det är mycket som händer och folk det jag vill komma fram till att folk får inte vara fast i hur det ser ut just nu. De måste tänka lite längre än så.
Mm.
Helt enkelt. Och se att världen förändras. Den förändras till vår fördel. Och för vår del så handlar det om att utnyttja det på bästa sätt. Helt enkelt. Ja. Men om vi tar framtiden då. När kommer segern? Helt enkelt. Om man kämpar med oss, när kan man förvänta sig reell och otvivelaktig framgång?
Alltså det beror ju så otroligt mycket på yttre omständigheter som vi inte kan påverka särskilt mycket. Jag tänker på världsekonomin, hur fräcka våra fiender är, alltså när de går ett steg för långt för snabbt. Det kan bero på naturkatastrofer och alltså så otroligt många omständigheter. Och det beror såklart också på hur mycket just du gör för kampen och ifall du står troget kvar eller försvinner efterhand. Men jag skulle vilja säga att för att måla upp ett spann vad jag snackar om, jag skulle bli lika lite chockad om vi har nått ett nationalsocialistiskt maktövertagande om 10 år som jag skulle bli om det tar 110 år. Jag vet att det kommer. Jag vet att det finns massor med saker vi inte kan påverka. Jag vet däremot också att det finns massor med saker vi faktiskt kan påverka. Och det är givetvis de sakerna vi måste fokusera på. Det finns ingen mening, det finns ingen anledning att fokusera på det vi inte kan påverka ändå. Och alla som går in i kampen, de bör dock ändå någonstans redan från början se en, jag tycker det i alla fall, att de ska se en generationskamp framför sig. Jag tycker att folk ska försöka forma sitt liv utefter att det kommer att bli en lång och enträgen kamp. Så som jag sa innan, ge allt du bara kan i perioder när du känner dig på topp. gör lite mindre än så när du inte känner att det är på topp. Så att du kan gå all in igen sen när du är tillbaka på topp. Och bränn dina broar för all del. Men bygg också samtidigt upp alternativa broar. Våra egna broar. För gör med din egen ena hand och bygg upp med den andra. Och jag tycker verkligen att du ska gå in i kampen 100% övertygad om att vi kommer segra en vacker dag. Jag tycker faktiskt att du ska gå in med vetskap om att det kommer bli så. Men gå inte in med förhoppningen om att den där vackra segerdagen kommer bli om ett år eller ens om 10 år. För då finns det ju risk att du blir besviken och därför kanske också defaitistisk. Går du in i inställningen och bygger ditt liv utifrån att ja, det är dina barnbarn och inte du som kommer hissa tyrinefanan på Rosenbad och hålla i Finspångsrättegångarna, då kommer du ju knappast bli besviken om det sen skulle visa sig att du själv faktiskt får uppleva den dagen i alla fall. Så seger är inte en fråga om utan när. Och frågan när, det kan ju egentligen ingen svara på. Vi kan bara lojalt och målmedvetet kämpa vidare, göra det vi kan för att det ska ske så snabbt som möjligt. Mer än så kan vi inte göra och mindre än så, det är under vår värdighet.
Så du menar alltså att om det skulle ta 100 år från idag så är det ändå inte kört och kampen är inte meningslös?
Nej, absolut menar jag så. Alltså, som jag sagt tidigare i ledarperspektiv, så länge det finns 10 000 arier kvar på planeten så har vi en embryo till en ny era framför oss. Grunden till ett fjärde rike, om du så skulle vilja. Inse och förstå gudomligheten i vårt blod. Se vad vårt folk har åstadkommit genom historien och vad vi således kan åstadkomma i framtiden. 10 000 av vårt folk, varav hälften är kvinnor som föder 5 barn var. På bara ett fåtal generationer så skulle vi kunna befolka hela planeten igen. Och hur illa det än ser ut, 10 000 av oss, det kommer det finnas bra mycket längre än 100 år framåt. Det kan jag garantera. Så nej, det är absolut inte kört om det så skulle ta 100 år. Sen givetvis hoppas jag av hela mitt hjärta och framförallt så kämpar jag av allt jag förmår för att det inte ska ta så lång tid. Och om också du gör detsamma så är ju chanserna större att det kommer gå snabbare.
Mm. Men om det då ändå är som du säger att kampen kommer ta så lång tid och att man ska anpassa sitt liv efter det. Är det då inte smartare att välja en mer riskfri kamp än den vi för i Nordiska motståndsrörelsen? Man kanske kan ägna sig åt enbart poddande, bara anordna sociala träffar. Eller att man träffas i något gammalt ruckel och tränar istället till exempel.
Alltså, risk, det går givetvis hand i hand med framgång. Ju större insats, desto större vinst. Och hur länge vi än väntar och skjuter upp det, så måste vår kamp, den som vi utför till i slutändan för att vi ska kunna segra. Det går inte att segra hur bra sociala träffar vi än anordnar, hur hårt vi än tränar i vårt ruckel, så det kommer liksom inte gå därifrån till seger, utan den kampen vi för, den måste till. Men visst är det så att du tycker det känns rimligt att vara en fegis, att låta dina barn ta riskerna någon gång i framtiden istället för att du ska göra det nu. Ja, nej, men må så vara, då kan väl de andra kampvägarna kännas attraktiva. Men då måste man också fråga, resonerar du så när det gäller andra saker också? Om en familjens katt ska räddas från ett brinnande hus, skickar du då hellre in din son för att rädda katten än att gå in själv? Om du ser en ung kvinna som skändas av ett främlingsgäng i en park, gömmer du dig då och skickar fram dina barn för konfrontation? Förhoppningsvis gör du inte det. Och givetvis bör du då också hellre ta riskerna i kampen själv och försöka se till att vi vinner tillräckligt mycket för att det ska bli åtminstone något mindre riskfyllt för våra barn att ta vidare kampen när det är deras tur. Och du måste givetvis också föregå med gott exempel som förälder. Det är väl en av plikterna som förälder. Visa hur det ska gå till. Låt de kommande generationerna sen minnas dig och din kamp och låt dem följa ditt exempel med stolthet. Och sen en annan intressant iakttagelse gällande detta är dessutom att jag ska sticka ut hakan lite och säga att utan den kamp vi för så skulle det inte ens vara möjligt att föra de här andra alternativa kampvägarna. Om ingen i hela Norden tog kampen på gatorna, om ingen syntes och hördes så som vi gör, då skulle det heller inte finnas någon nationell rörelse som kunde ägna sig åt något annat. Intresset och samhällsdebatten, den hade helt enkelt varit för sval för att det skulle kunna gå och bygga någon annan form av kampmetod. Så de som väljer de enklare, mjukare vägarna, de kanske fnyser åt oss och bannar oss och att vi är onödigt arbetsamma, onödigt riskabla och allt vad det nu kan vara. Onödigt arbetsamma för att vi försöker nå massorna istället för att fokusera på någon liten tuff grupp eller vad det nu kan vara. Men i slutet av dagen så är jag alltså 100% säker på att alla de som kommer med det här gnället, de gynnas av vår kamp. Vill man vara lite fräck skulle man rent av kunna säga att de parasiterar på oss. Så ja, där har vi kanske en ny rekryteringsslogan. Var inte en parasit i det dolda, var istället ett stolt värddjur, kämpa med Nordiska motståndsrörelsen.
Mm. Och den som vågar vinner.
Absolut.
Mm. Nej, men vad bra, då har vi avhandlat de här frågorna, om inte du hade något mer att tillägga.
Jag känner mig nöjd. Vi har väl ändå fått med ganska mycket, tänker jag. Och jag hoppas verkligen att vi har kunnat förändra tankegångarna på några som kanske är i en lite tuffare period i kampen just nu, och att vi har gett dem lite hopp om framtiden.
Mm. Nej, men vad bra, då avslutar vi ledarperspektiv för den här gången. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, och det skickar ni till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Ni kan till den mejlen också sända såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se och kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker samt sprid det på sociala medier. På återhörande, hej!
Tack ska ni ha. Hej då!